Är det sladden det är fel på eller?
Ja. Hallå. Det är bra nu. Förra vecka på söndag, min fru hon är mår dåligt, men hon är gravid 6 veckor. Och det hon, när hon vaknar hon tänker det kommer blod. Och hon mycket mår dåligt. Jag ringer ambulans. Och jag också mår dåligt. Jag tänker jag kan ringa i Per. Jag ringer Per 5-6 gånger. Per inte acceptera min mobil. Efter jag vet inte en kille, han kommer. Jag känner han. Han säger vad gör du ut? Jag säger jag väntar på ambulans. Han säger vad hänt? Jag säger min fru är mår dåligt. Hon det. Han säger jag kan göra lite. Kan jag säger, vad du vill. Han säger jag kan gå inne på din hemma. Han kommer in och han ber. Efter hon känner lite bra. Efter 5 minuter sen kommer i ambulans. Efter vi åkte till Nell sjukhus. Läkare säger att det var bättre. Men det är här. Men du kan klara. Halleluja.
Ja. Ja, visst är det härligt. Och läkaren säger att det är inte så farligt. Det kan komma lite blod så, men det är allting är bra. Hjärtat slår och barnet verkar vara friskt. Vad härligt. Idag så ska jag fortsätta och predika det som jag började förra söndagen. I Nya Testamentet så finns det 3 dop. Och det är Johannes dop som var ett omvändelsedop. Och så är det dopet i Jesu namn. Och så är det andens dop. Och jag talade om det förra söndagen att Johannes var oerhört viktig. Jag ska bara läsa en vers här från Matteus 11:11 som liksom lyfter fram detta. Och det är när Jesus vittnar om vem Johannes är. Då säger han så här: amen säger, bland de som är födda av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes döparen. Det betyder alltså att Johannes döparen är större, viktigare än Abraham, än Mose, än David, enligt Jesus. Och varför var Johannes så viktig? Jo, han skulle komma och förbereda vägen för Jesus. Och hur skulle den förberedelsen vara? Jo, att människorna omvände sig. Att människorna fick syndanöd. De gick ut och döptes av Johannes. De bekände sina synder och de omvände sig. Vad ska vi göra? Till tullarna så sa han sluta se till att ni får extra pengar. Till soldaterna så sa han nej, ni kan inte ni ska vara nöjda med er lön. Ni ska inte liksom utnyttja den makt som ni har. Han sa till allihop, han sa till skriftlärare och fariser, ni huggormas yngel, alltså ni djävulens barn. Så att Johannes var oerhört viktig för Johannes döparen, alltså för att förbereda, för att det skulle vara förberett folk. Och det som jag har tänkt på, att det här med omvändelsen innan man blir frälst är så oerhört viktig. Och när man har omvänt sig så sker allting väldigt fort sedan. När du tar emot Jesus så, och blir frälst och döpt och andedöpt. Och när vi läser i apostlagärningarna så ser vi så här att att för det mesta så var det så att människor blev frälsta, döpta och andedöpta på samma dag. På något sätt har andedopet blivit något exklusivt man kan få sen om man har liksom nått upp till en viss nivå eller något sånt där. Men det är inte den bibliska förkunnelsen. Utan dopet i den heliga ande är alltså ett nödvändigt för den strid som vi har att möta som frälsta. Men alltså det var förra söndag som jag talade om detta med alltså att man måste bli dopet i Jesu namn är inte frälsande. Utan det är alltså när man har omvänt sig och kommit till tro på Jesus och säger jag tror på dig Jesus, jag tror att du dog för mig, att du tog mina synder, jag tror att Gud uppväckte dig på tredje dagen, jag tar emot dig Jesus, jag tror på dig, då blir du frälst och då ska du låta döpa dig och så ska du bli andedöpt. Ja, men Guds plan är att det ska ske på en dag. För mig var det en krånglig väg alltså. Ja, men dels var det så, det var lite konstig förkunnelse som man var utsatt för. Så att jag blev frälst kanske 15 gånger. Men läser man i Bibeln så kan man bara bli det en gång. Men det som liksom när jag omvände mig på riktigt och gav hela mitt liv till Jesus, då blev jag andedöpt. Och sen så dröjde det, jag vet inte hur många år, 3, 4, 5 år kanske innan jag döptes, för jag var ju döpt som barn. Så liksom, och det är många som har gått samma väg eller liknande väg som jag har gjort när det gäller. Men förstår du, det finns en Guds plan är alltså att först så ska det bli alltså ett stygn i hjärtat, jag är en syndare, jag är, och att det inte det jag blir frälst för annars kommer jag till helvetet. Nej, alltså jag har syndat mot Gud. Jag har syndat mot Gud. Gud, förlåt mig. Och då när frälsningen, när jag ser att det här är för mig att få ta emot detta, då blir det liksom alltså, jag vill göra allt, jag vill följa dig Jesus av hela mitt hjärta. Det är ju, sen vet jag att det finns människor som har kanske blivit frälsta så där, och så har de låtit döpa sig och så blir det inte som de hoppades, och efter ett tag så lämnar de alltihopa. Eller också kanske de blir kvar i församlingen ändå, fast det liksom bara är ja, en vana. Jag har några goda vänner. Han var med i församlingen redan som ung, och hon kom med i ungdomsarbetet och de blev kära i varandra, de gifte sig och hon gick med i församlingen också, och de var med i församlingen. Och sen har de varit med i församlingen kanske 15 år. Så en dag så sa hon, varför är jag här? Egentligen, jag tror ju inte på det här egentligen. Och då började hon då brottas med Gud. Och så fick hon syndanöd. Och så såg hon, nej men, jag måste ju bli frälst. Och så blev hon både frälst och andedöpt. Och hennes man, han var ju likadan som han var när han var tonåring. Så han liksom, så oj då, vad är det som har hänt med min fru? Förr var han den som liksom hade lett henne in på vägen. Men och sen gick det kanske ett par, tre år så kom han riktigt igenom också. Förstår du alltså att Gud har en plan med ditt och mitt liv. Men när vi går vid sidan om Guds plan så är det inte så här, nu vill jag inte ha dig längre, utan Gud är nådig och barmhärtig mot dig och mig, mot oss. Jag menar, vad skulle du och jag vara utan Guds nåd? Det finns ju, Gud har gjort det möjligt så att man ska bli frälst, döpt, andedöpt och sen leva i seger och alltid veta Jesus är med mig alla dagar. Och inga andra frestelser jag mött är en sådan som vanligen möta människor. Och ni ska inte bli frestade över er förmåga, utan när han låter frestelsen komma ska han också bereda en utväg där för att ni ska kunna härda ut er. Så att Gud har ordnat en plan så att du och jag skulle kunna leva i seger varje dag. Hela vårt liv. Och jag har inte träffat en enda kristen som har levt på det sättet. Och jag har inte gjort det heller. Har du fruktat någon gång efter du blev frälst? Ja, men Guds ord säger att du inte ska göra det. Men därför är det att Guds nåd och Guds barmhärtighet gör att han vill alltid se till att leda oss vidare. Men idag ska jag prata alltså om dopet. Jesus säger i Matteus 28:19: gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag befallt er, och se jag med er alla dagar in till tidens slut. Det kan vi ju allihop. Men man säger, det är väldigt enkelt här. Det står alltså: ett, gör lärjungar. Två, döp dem. Tre, lär dem att hålla allt och jag är med er alla dagar. Jag vet att på många håll är det så att om man har blivit frälst så måste man gå en kurs, en utbildning i en månad eller kanske ett helt år innan man får döpas. Och det är klart att det ligger någonting vettigt i det, att, liksom, att få lära sig mer och mer. Men det är inte den bibliska modellen, det är inte Jesu modell. Han säger, när du har så fort du har blivit frälst så ska du döpas. Men sen är det inte färdigt. Utan det är då som lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Så att... Och sen så står det i Markus 16:16: den som tror och blir döpt ska bli frälst. Det står inte, det står inte den som blir döpt och tror ska bli frälst. Så att barndopet finns ju överhuvudtaget inte i Bibeln, och det är ganska självklart, för det är alltså när man har blivit frälst så man ska döpas. Så att bara den versen gör att barndopet är en omöjlighet. I apostlagärningarna, vi ska ta lite olika. Vi ska gå till apostlagärningarna 2. Och där säger Petrus då till när de fick syndanöd, de som lyssnade till Petrus första pingstdagen, så var det alltså, så säger han: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den heliga ande som gåva. De som då tog emot hans ord döptes, och så ökades antalet lärjungar den dagen med omkring 3000. I 1917 års översättning så står det att församlingen ökade med 3000 medlemmar den dagen. Så att vi ser här, det är alltså här, frälst och döpt och andedöpt på samma dag, 3000. Och när de hade döpt så räknades de som medlemmar i församlingen, kan man säga. Och sen kan man ju se, om man fortsätter läsa, att sen höll de ihop och höll sig till apostlarna och träffades varje dag och liksom växte till. Men vi har ju haft det så här i vår församling att jag vet inte om det är lite svenskt, men vi hoppar inte på folk och säger, ska inte du gå med i församlingen? Så att Kicke och Jörn, jag vet inte hur länge ni gick här i församlingen. Och Kicke och Jörn tänkte så här, de kanske inte vill att vi ska vara med i församlingen eftersom ingen frågar. Och vi frågade inte för att vi inte ville hoppa på. Och sen så var det ju liksom klart med en enda gång. För på, egentligen är det så här, vi är ju med i Guds församling så fort vi är frälsta. Det spelar ingen roll var man kommer ifrån. Och det ska ju vara så här att här ska vem som helst komma in som är frälst och känna sig hemma. Och inte känna sig, du är ju inte, egentligen inte med i vår församling så du får sitta längst bak eller någonting sånt där. Utan, det är viktigt att vara med i en församling. Vi behöver det. Vi behöver varandra. Så att om du vill gå med i församlingen här, så ta gärna ett initiativ och säg, jag vill vara med i församlingen. Vi ska gå vidare. Ni vet den etiopiske hovmannen. Så det var ju en fantastisk berättelse som man kan läsa om i Apostlagärningarna 8. Men då när han satt och läste där i Jesaja och så undrade han, vem talar profeten om här? Och så fick då Filippus då predikade, berättade för honom om detta. Och så står det sen då, läser från 8:35. Då tog Filippus till orda och började utifrån detta skriftställe predika evangeliet om Jesus för honom. När de nu färdades vägen fram kom de till ett vatten. Och hovmannen sa, se här är vatten. Vad hindrar att jag blir döpt? Hur kunde han komma på en sådan tanke, den etiopiska hovmannen? Jo, alltså, vi vet ju inte exakt vad Filippus hade predikat för honom. Men alltså, de förstod, dopet är oerhört viktigt. Jag kommer in mer på det sedan. Men här är ju vatten. Här kan vi döpas. Och vad hindrar att jag blir döpt? Han befallde att vagnen skulle stanna och både Filippus och hovmannen steg ner i vattnet och Filippus döpte honom. Ni vet, att döpas, det är ju att vattnet ska omsluta hela dig. Så därför är det inte något dop om man tar lite vatten på huvudet. För alltså, tanken med att det ska omsluta hela mig. Precis som det med dopet i den helige ande, att det ska omsluta hela dig. Så är det. Så där gick det fort. I Cornelius, när Petrus kom till Cornelius hus. Jag tror att många av er, kanske allihop, känner till den där berättelsen om Cornelius och Petrus. Och så står det i 10:44, medan Petrus ännu talade föll en helig ande över alla som hörde ordet. Alla troende judar som hade följt med Petrus häpnade över att den helige andes gåva blev utgjuten också över hedningarna, till de hörde dem tala med tungor och prisa Gud. Då frågade Petrus, inte kan väl någon hindra att dessa blir döpta med vatten när de liksom vi har tagit emot den helige ande? Och han befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Alltså, det här är ju, tycker jag, en häftig berättelse. Alltså, Petrus, alltså, nu var de var ju hedningar. Så han var liksom, Han var lite tveksam, alltså, evangeliet till för dem egentligen. Och så medan, det skulle vara jättehärligt. Tänk om det var alltså en hel hög med ofrälsta människor här, va? Och så medan jag predikar, så plötsligt så avbryter de mig. För att de bara plötsligt börjar tala i tungor. Men så var det. Då finns det ingenting som hindrar att de ska bli döpta när de har blivit döpta i den heliga ande. Så att dopet i den heliga ande, det är en, var en bekräftelse för de första kristna. Där är en som verkligen är frälst. För han talar i tungor. Kommer in på det mer än, inte idag. Vi har berättelsen om när Paulus och Silas satt i fängelse. Och de, ni vet hur det var. Det var den här, det blev jordbävning och alla var kvar där i fängelset. Och fångvaktaren trodde att alla hade stuckit. Så han skulle ta livet av sig. Och så säger Paulus då i 16:28. Gör det inte något illa, vi är alla här. Vilket mirakel. Ja, men att Paulus och Silas som var fromma var kvar där, det var okej, va? Men alla de andra fångarna, ingen stack, alltså. Alltså vilken ande som måste ha varit utgjuten över Paulus och Silas där i fängelset. Och så står det då. Då bad fångvaktaren om ljus och rusade in och föll skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sedan förde han ut dem och frågade: ni herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? Vad var det? Han hade syndanöd. Han omvände sig. Och de svarade: ja, du måste komma och lyssna på oss här nu. Vi ska ha en bibelskola här nu och ta 3 månader. Nej, de svarade Paulus och Silas då: tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj. Och de predikade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Redan vid denna tid på natten tog fångvaktaren med sig och tvättade deras sår. Och han och de som hörde till hans familj döptes genast. Sedan förde han upp dem upp till sin bostad och dukade ett bord, jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud. Alltså, det hann inte bli ljust innan de döptes. Det var bara direkt på, alltså. Jag har ju blivit frälst, då måste jag bli döpt. Ja, men det här är det ju en del som försöker säga då, men att ja, barndop, för det måste ju varit mer spädbarn där också. Nej, det måste det inte vara. Men det var om det var barn med som förstod, så döptes de. För det står så här, alltså, att de predikade för alla i hans familj. De predikade inte för spädbarnen, om det nu hade funnits spädbarn där. Utan de predikade. Och så står det, vilka var det som hade som lät döpa sig? Jo, det var de som hade kommit till tro. Så man, de hade kommit till tro. Och om de var 10 år eller någon kanske var 8 år eller om de var 30 år, det spelar ingen roll. Och de hade kommit till tro. Det som jag brottades med när jag började fundera på det här med dopet, det var: kan man bli döpt 2 gånger? Jag var ju döpt som barn. Det här är ett bra bibelställe. I Apostlagärningarna 19:1 så står det: medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus sedan han rest genom höglandet. Där träffade han några lärjungar och han frågade dem: Tog ni emot den heliga ande när ni kom till tro? Ser du, alltså att bli döpt i den heliga ande när man kommer till tro, det var liksom så centralt. Så det var det Paulus frågade. Tog ni emot den heliga ande när ni kom till tro? Då svarade honom: nej, vi har inte ens hört att den heliga ande har blivit utgjuten. Då frågade han dem: vilket dop blir ni döpta med? De svarade: med Johannes dop. Paulus sa: Johannes döpte med omvändelsens dop och uppmanade folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga på Jesus. När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn. Och när Paulus lände på dem kom den heliga ande över dem. Och de talade med tungor och profeterade. Tillsammans var de omkring 12 män. Så jag ser det alltså att, wow, det löste mig. Jag menar, då kan jag, för liksom barndopet, det var ju inget riktigt dop. Och här ser vi att de döptes 2 gånger. När Britt brottades med den här frågan om dopet, så tänkte hon så här: om Jesus behövde döpas, då behöver väl jag det också. Och i Matteus 3:13 så står det att Jesus kom till Johannes vid Jordan. Och så säger han: det är jag som behöver döpas av dig och du kommer till mig. Jesus svarar honom: låt det ske nu. Ty så bör jag uppfylla all rättfärdighet. Och vad jag läste fel nu? Ty så bör jag uppfylla all rättfärdighet. Vad är det jag läser fel här? Det står så här: ty så bör vi uppfylla all rättfärdighet. Det finns människor som är frälsta men som inte låter döpa sig. Men Jesus säger: du måste döpas. Inte jag, utan vi måste uppfylla du, för att om du är frälst men inte döpt, så ska du uppfylla all Guds rättfärdighet genom att låta döpa dig. Mm. Det är i första Korinthierbrevet 10 och vers 1 så står det så här: bröder, jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet, alltså Röda havet. Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose. Och sen står det som en förklaring där att det är en förebild till Kristus. Och det här tycker jag är väldigt starkt. Som betonar alltså hur viktigt det är att låta döpa sig. Jag menar, när Israels folk var slavar i Egypten, så vad var det som frälste Israels folk? Jo, det var lammets blod som frälste dem. De tog och strök blod på dörrposterna och sedan så blev de räddade i de husen som hade gjort det. Så att det var lammets blod som frälste dem. Det var inte när de sedan gick genom Röda havet och det slöts bakom dem så att inte fienden kunde nå dem längre. Så var det alltså att, så att dopet, det gör alltså att det är liksom en gräns. Här går gränsen. Du måste bli frälst först, men sen går gränsen. Djävulen har inte rättighet att attackera. Han kommer inte åt dig. Det finns ett beskydd i dopet. Ett avgörande beskydd i dopet. Förstår ni bilden? Den är jätteviktig. Det är alltså att om du är frälst men inte döpt, För det som hände med i Egypten och i Röda havet, det är en förebild. Alltså, om inte de hade gått genom Röda havet så kunde hela den egyptiska fiende hären ta dem till fånga igen. Och det är en förebild, alltså att om inte du låter döpa dig så ger du djävulen tillfälle att fortsätta att härja i ditt liv, även om du är frälst. Så därför är det så oerhört viktigt det här med att låta döpa sig. Det var ju för några veckor sedan, så var det ju Sia från Iran som blev frälst. Och det var liksom väldigt, han verkligen omvände sig, och han hade hittat sanningen och han ville ge hela sitt liv till Jesus. Och så ville han bli döpt. Han blev frälst på en torsdag. Och han tyckte det var jobbigt att han skulle behöva vänta så länge och bli döpt. Han döptes inte förrän på söndagen sen. Och då var det i havet här i Skeppsviken i Uddevalla. För han sa, och Britt frågade mig, är det inte kallt nu? Kallt, som gör ingenting, jag ska dö. Jag sa ju här innan att jag ska predika hur man tar livet av sig ungefär idag. Det är alltså, och du vet, om någon är död, vad gör man med dem? Man begraver dem. Ja, det gör man ju. Man försöker till och med, när man krigar så försöker man att begrava dem. Och alltså i dopet så begraver du den gamla människan. Vi kallar det för dopgrav. För du begraver den gamla människan. För den gamla människan, han dör. Och nu så uppstår du och så lever du med Jesus. Och därför, om inte frälsningen, omvändelsen är ärlig och uppriktig och helhjärtad, så har dopet ingen betydelse. För vad betyder det när du låter döpa dig? Det är att nu dör jag. Nu är det inte jag som bestämmer längre i mitt liv. Nu är det Jesus som bestämmer i mitt liv. Förut var djävulen min herre. Nu är Jesus min herre. I Romarbrevet 6:3 står det: eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att vi också ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus. När du låter döpa dig så blir du korsfäst med Kristus. För att syndens kropp ska beröva sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är friad från synd. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Det har ju varit i Uppdrag granskning nu den här veckan. Det var en kille, var han 18 år eller någonting sånt där. Kommer från muslimsk bakgrund, men har bott i Sverige sedan han var 2 år, tror jag. Gått i svensk förskola och skola och svenska kompisar och allting. Men så åkte han ner till Syrien nu. För han hade då, och det är ju, de försöker ju fånga massa unga med muslimsk bakgrund till jihad och dö för sin övertygelse, att dö i heligt krig. Hur kan en kille gå på något sånt? Hur kan ungdomar gå på det? Jo, för det finns i dig också, i alla människor. Det finns längst där inne hos alla. Jag skulle vilja leva helhjärtat. Jag skulle vilja ha en övertygelse som jag är redo att dö för. Den längtan finns i alla oss människor. Den har djävulen utnyttjat med den här stackars killen. Men det är den utmaningen som ligger i dopet. Det är jihad för Jesus. Jag vet inte, det kanske var teologiskt fel, men det förstår du nog vad jag menar då. Alltså, att döpa sig har inte någon som helst betydelse om inte man har omvänt sig, blivit frälst och säger: nu dör jag. Nu dör den gamle Per och så uppstår en nye Per med Kristus, i Kristus, för Kristus. Så dopet är viktigt. Vi ska ha dop här snart. Och det ska bli härligt. Så att det här är en liten förberedelse för den det dopet vi snart ska ha. Nästa söndag så predikar Glenn. Söndagen därpå är pingstdagen. Då kommer jag att tala om dopet i den helige ande. Ska vi be tillsammans? Herre, jag tackar dig för att du känner var och en av oss. Du vet alla gånger som vi har inte gått precis den väg som du hade planerat för oss. Men du är nådig och barmhärtig. Och du vill röra vid våra hjärtan här idag. Och du vill att vi ska säga: här är jag, Jesus. Här är jag. Om det inte var helhjärtat när jag döptes, så vill jag att det ska vara det nu, Herre. Om det inte var helhjärtat när jag blev frälst, så vill jag att det ska vara nu, Herre. Jag vill att du, Jesus, ska vara Herre i mitt liv. Inte bara min frälsare, utan min Herre. Här är jag, Herre. Ske din vilja i mitt liv. Amen. Amen. Ska vi sjunga någonting tillsammans innan vi fortsätter gemenskapen runt kaffebordet? Glenn, kan du dra undan det?